Du lyssnar på Bilden av pappa av Gerdur Krishni och Thelma Austisardóttir i översättning av Ylva Hellerud, uppläst av mig, Jessica Pellegrini. 1. Jag hade inte tänkt på pappa på många år. Jag var inte intresserad av att veta hur han mådde och ännu mindre av att träffa honom. Det hände att jag hörde talas om honom och det var alltid samma historia. Han var sjuk, han hade blivit inlagd, han hade blivit bättre. Men innan man visste ordet av hade han hamnat på någon institution igen. Och det var precis vad som hänt sista gången jag hörde något. Han hade lagts in på Vidines, ett sjukhem som blivit sista anhalten för många åldrande alkoholister. Jag hade hört något om cancer, men hade ingen aning om på vilket stadium sjukdomen var. Och så en dag när jag satt på bussen ringde mobilen. Det var Eirikur. Han ville att jag skulle hälsa på pappa. Cancern är på slutstadiet, sa han. Din pappa har inte långt kvar och du måste ta farväl av honom. Det är hans högsta önskan. Det kom som en överraskning att han var så illa däran och jag tänkte först fråga om han visste hur länge han hade kvar att leva. Men det kändes obehagligt att prata om det där i bussen. Kvinnan som satt bredvid mig kunde höra vartenda ord jag sa. Jag skyndade mig att lova Eirikur att åka upp till Vidines. Även om pappa förbrutit sig mot mig på ett fruktansvärt sätt kunde jag inte förvägra den döende mannen att få träffa mig. Senast vi träffades hade jag hoppats att det äntligen skulle komma till en uppgörelse mellan oss. Att jag skulle få svar på alla frågor som tyngt mig sedan jag var liten. Men inget hände. Pappa hade inte haft några svar. Trots det tyckte jag det var dags att vända blad. Jag hade hatat honom länge nog. Cirkeln måste slutas och jag var äntligen redo. Dagen därpå kom Eirikur och hämtade mig med bil. Min syster Rut var också med. Vi sa inte så mycket under resan men vi kände båda att vi nu kommit till en vändpunkt. Det var ett stycke in i maj. Allt var grönt och landskapet kring Vidines var mycket vackert. Trots det hade jag inga vårkänslor. Solen och värmen liksom sög musten ur mig och jag lät Eirikur ta över helt. När vi kommit innanför dörrarna på sjukhemmet gick Eirikur iväg till den avdelning där pappa låg för att ta reda på hur han mådde, medan Rut och jag väntade i receptionen. En sjuksköterska kom fram till oss och förberedde oss på att det inte var säkert att vi skulle få kontakt med pappa på grund av medicinerna han fick, men jag tänkte inte närmare på det. Sen fick vi komma in till honom. Ingen av oss systrar hade kunnat föreställa oss den fruktansvärda syn som mötte oss. Ansiktet var kritvitt och kinderna infallna. De skräckslagna ögonen omgavs av djupa skuggor. Händerna var så magra att det såg ut som om allt kött hade försvunnit och att det som låg där var ett skelett som skulle pulveriseras om någon tog bort täcket. Men under det såg man ändå konturen av en uppsvullen, vanställd kropp eftersom cancern hade spridit sig till nästan vartenda organ. Så hade alltså cancern lagt sista handen vid det verk som alkoholen påbörjat för många decennier sedan. En knotig klo famlade efter min hand och jag tog tag i den. Pappa gled ut och in i medvetslösheten medan besöket varade. Chocken jag fått av att se honom i det här tillståndet blev inte mindre när jag insåg att jag inte begrep ett ord av vad han sa. Där vid sängkanten gick det plötsligt upp för mig att pappa aldrig varit lycklig. Han hade plågats hela livet. Och hans liv hade verkligen varit patetiskt. När vi systrar var små brukade han säga att förr eller senare skulle vi vända honom ryggen. Förmodligen förstod han hela tiden att han förgrep sig på oss. Ändå hade vi kommit nu. I alla fall två av oss. En tredje syster kom senare på dagen men de andra två ville inte ha med honom att göra. Rut och jag brast i gråt över att se denna ynkedom. Jag försökte svälja gråten, lutade mig fram mot pappa och sa: jag vill att du ska veta att jag tycker om dig. Jag har förlåtit dig. Lycklig resa. Missförstå mig nu inte. Jag har inte förlåtit pappa för de övergrepp han utsatte mig, mina systrar och mamma för.